Velkommen til Stridens håp, en serie som setter fokus på en urgammel strid om sanningen og håpet hos dem som forsvarer den. Under den neste timen her på Stridens håp, da skal vi fortsette vår serie. Og vi nærmer oss nå virkelig sluttet. Siste vekker så vi på Jesu återkomst. Og man kan vel si at iblant så kan vi fristes og tro at det liksom er avslutningen på det hele. Men det er faktisk lite som ligger efter det, som er jätteviktig og som Bibelen setter fokus på også. Som er avslutningen av hele striden og utrotelsen av ondskan og synden. Og det skal vi se på i dagens program. Innan dess, lite tilbakeblikk på siste vecka.
Ja, vi såg ju hur återkomsten, eller Jesu återkomst, Jesus andra ankomst som Bibeln talar om, var ett verkligt löfte. Och någonting som kommer uppfyllas enligt Bibeln och Jesus själv som en verklighet. Någonting som kommer märkas, något som kommer höras. Mm. Alla änglar kommer komma tillsammans med honom. Fadern själv och Jesus sonen kommer komma tillbaka till jorden för att uppfylla löftet, att hämta dem till sig som vill vara med Gud. Och där är vi i beskrivelsen av avslutningen så att säga på den stora striden i, för oss här på jorden så som vi upplever det i Jesu andra ankomst.
Mm. Och jag tycker egentligen det är bra det du säger det till sist, de som vill vara med Gud. Mm. Det är det där hela frågan och fokus i det Jesus själv säger, jag går för att berätta en plats för att hämta er till mig för det jag är ska ni också vara. Och ibland så kan vi ju se på himlen lite sån diffus, ja men varför är det bara de goda som ska komma till himlen och njuta något bra evigt liv, alla oss andra ska inte.
Mm.
Men hela frågan är inte det. Frågan är att få vara tillsammans med Jesus. Om du har det önske, då är du välkommen. Och då kommer du att gilla himlen. Men om inte du vill vara med Jesus, då kommer du inte att vara himlen och vara tillsammans med en person under principer under, som du inte själv önskar att stå inne för. Mm. Och det tycker jag är jättebra i den förståelsen.
Just det. Det finns ett val om vår framtid som är väldigt viktigt och som kommer avgöra det. Det finns mycket saker vi inte kan kontrollera i vår värld, våra omständigheter, vart vi föddes, hur vi föddes och så vidare. Mm. Men vi kan alltid göra ett val i våra liv och det är det här, vill jag vara med Gud eller vill jag det inte? Vill jag lära känna Gud och söka honom och hans vilja för mitt liv och leva därefter eller vill jag inte, eller vill jag ta emot Guds gåva av evigt liv och ett löfte om en framtid helt annan det liv och den värld som vi lever i idag.
Ja, sist pratade vi ju jättemycket om det här med Jesu återkomst och hur den att Bibeln beskriver en uppståndelse också av Guds folk.
Ja.
Men vad säger Jesus in? Hur beskriver han det här?
Det är intressant när man läser om vad Jesus talar om, den här uppståndelsen och vad som kommer ske. Mm. Han talar faktiskt om två typer av uppståndelse. Mm. Vi kan läsa det i Johannes kapitel 5, Johannes evangelium, det femte kapitlet och vers 28 och 29. Och här kommer vi in till det som uppståndelsen som påbörjar Jesu, i samband med Jesu återkomst, men också saker som faktiskt kommer ske efter det.
Right.
Det står här då i Johannes 5, vers 28 och 29, Jesus talar och han säger: den stund kommer då alla som är i gravarna ska höra hans röst och gå ut ur dem. Det som har gjort gott ska uppstå till liv och det som har gjort ont ska uppstå till dom.
Okay.
Så Jesus undervisar om att det finns två typer av uppståndelse. En uppståndelse till liv men också en uppståndelse till dom. Och det är Bibelns beskrivning av vad som kommer ske med de som dött och avlidit. Mm. Så frågan blir enkelt, när sker de här uppståndelserna? Det kommer vara två stycken, men vi läser också i första Thessalonikerbrevet 4 och vers 16 om Jesu återkomst och vilka som kommer uppstå först utav de här två grupperna.
Mm-hmm.
När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himmelen och först ska det som har dött i Kristus Jesus uppstå. Så i samband med Jesu återkomst så kommer de som uppstår till liv, de som uppstår till rättfärdighet, de som uppstår till så att säga, det eviga livet. De uppstår, de som har dött i Kristus som det stod i första Thessalonikerbrevet, de som dött i Kristus, de uppstår vid Jesus återkomst, vid Jesu andra ankomst. Och där är det beskrivningen av i alla fall de som dött i Jesus, de som lever i Kristus. Förstås, som vi också läser där, de kommer tillsammans med de uppståndna möta Jesus i rymden och ta sig upp med honom. Mm. Det är beskrivningen där.
Så alltså när Jesus kommer tillbaka beskriver Bibeln ett scenario på att alla som har dött i Kristus i tron på Jesus, ned genom tiden, att de ska få lov att växa upp och sen tillsammans med de som lever ska tas till himlen tillsammans med Jesus för att vara tillsammans med honom.
Just det, och det är de som man kallar då de rättfärdiga som levande. Mm. Men också de rättfärdiga döda, de kommer alla vid Jesu återkomst så att säga, möta honom och tas upp till där han är.
Och samtidigt, de som har förnekat honom, de är kvar i graven på det här tidspunktet. Det är ingen förändring där. Vi ser alltså på att det här är en samling av Guds folk.
Precis, när vi läser om Jesu återkomst och uppståndelsen som ska ske vid Jesu återkomst så beskriver Bibeln det som en uppståndelse först och främst för de som har dött i Kristus, de som han ska hämta till sig. Den andra uppståndelsen av de som uppstår till dom är någonting som vi kommer studera här vidare också, sker först i framtiden.
Så vi kan alltså referera till det här enkelt som den första uppståndelsen som Bibeln berättar om.
Just det.
Och det som vi också refererar till som vårt hopp, som hoppet här, att hoppet om uppståndelsen, hoppet om hans återkomst och föreningen tillsammans som samlas i de här texterna.
Just det. Det finns en tanke om det här också från Paulus i första Korinthierbrevet, kapitel 15. Så beskrivs där samma typ av idé, att alla kommer att uppstå en gång. Oavsett om du valt att tro på Jesus eller inte. Men det finns en ordning, det finns en ordningsföljd i det. I första Korinthierbrevet kapitel 15 och vers 22 där så står det: liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. Här beskrivs det att alla kommer göras levande i Kristus. Nu, man kan fråga enkelt när man bara läser den texten, vad då ska alla få evigt liv då? Blir alla räddade? Men det är inte det som det talas om, utan det talas om uppståndelsen här i vers 21, så blir det tydligt. Där står det: ty eftersom döden kom genom en människa, det är Adam då, så kom också det dödas uppståndelse genom en människa. Mm. Och så står det då, liksom alla i Adam dör, så ska alla också i Kristus göras levande. Så alla kommer att uppstå någon gång, men som Jesus själv sa, det finns två olika typer av uppståndelse, en till liv och en till dom. Och det står vidare där i vers 23, den här ordningen: men var och en i sin ordning, Kristus som förstlingen och sedan vid hans ankomst, de som tillhör honom. Så de som tillhör Jesus, de som har dött i Kristus, de uppstår vid hans ankomst. Därefter kommer slutet, då han överlämnar riket åt Gud Fadern, sedan han gjort slut på varje välde och makt och kraft. Så en typ av ordning är att Jesus kommer tillbaka, de som trott på honom uppstår. Sedan efter det någon gång så görs det slut på ondska och välde och makt och det lidande som vi går igenom här på jorden. Någonting som sker i framtiden där enligt vad Bibeln senare beskriver också i sin berättelse om Jesus ankomst och uppståndelserna som Jesus talar om.
Mm-hmm. Det är ju intressant. Och vad kan vi sen gå med veta på det här för att se på den här andra uppståndelsen som vi här ser att vid slutet så ska det vara då en andra uppståndelse. Du har en text här då i andra Thessalonikerbrevet som du är med.
Ja, där står det om att det ska ske andra ting än bara en uppståndelse, för Gud ska också
vid återkomsten, ja.
Ja, vid Jesu andet komme, så ska Jesus komma med flammande eld, som det står. Vi kan läsa från andra brevet till Thessalonikerna, kapitel 1. Där står det i vers 7: men dere som lider trängsel skall han ge ro sammen med oss. Detta skall ske när Herren Jesus uppenbarar sig från himlen med sin maktsänglar. Och vi ska lägga märke till att Jesu andet komme är väldigt ofta beskrivet i det nya testamentet. Mm. Och de som har gjort lite forskning på det har funnit att det i vart 25 vers, cirka genomsnittligt, kan man finne Jesu ankomme i Det nye testamentet. Så det er helt åpenbart en nøkkellære i Bibelen, dette med Jesu ankomme. Så står det videre i vers 8. Han kommer med flammende ild. Og det samme sier Jesajas i Det gamle testamentet. Han kommer med flammende ild og tar hevn over dem som ikke kjenner Gud, og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium. Så dette er hevnens dag. Det vil også bli en ny hevnens dag 1000 år efterpå, som vi skal studere. Men dette er en slags hevnens dag for all synd og elendighet og ondskap som har funnet sted gjennom tidene. Så kommer Jesus og gjør slutt på det. Først så er det jo de 7 siste plager som skal ødelegge det meste av infrastruktur og bygninger og legge ting øde i denne verden. Og bare noen få kommer til å overleve dette sammen med Guds folk som da vil overleve. Vers 9. Den straff de skal lide blir en evig fortapelse borte fra Herrens åsyn og fra hans makts herlighet. Så de som ikke er på Guds parti i kampen mellom godt og ondt, de som ikke har latt sitt hjerte bli forvandlet ved Kristi forsoning, de går fortapt, og det står her at de går fortapt i en evig fortapelse borte fra Herrens åsyn. Nå er det slik at Bibelen forteller veldig klart at det går ikke an å gjemme seg for Gud noe sted i hele universet. Han kan se oss uansett hvor vi måtte være. Hans ånd er allesteds nærværende. Så derfor når det står at de fortapte, de skal være borte fra Herrens åsyn, så betyr det at egentlig de skal tilintetgjøres. De skal fullstendig forsvinne. En evig fortapelse borte fra Herrens åsyn og fra hans makts herlighet. Den dag da han kommer for å vise seg herlig i sine hellige og underfull i alle som tror, for dere trodde vårt vitnesbyrd til dere. Så han skal åpenbare seg i herlighet i sine hellige. Så det vil si at Gud skal gjøre et underfullt verk blant sine barn her i denne verden før han kommer tilbake annen gang. Det er til Guds ære, og det er Guds visdom. For om han skulle komme tilbake og hente sitt folk, og hvis dette folket var nedlesset i laster og opprørske mot Gud i sin ånd og den slags, så vil ikke det være til Guds ære som en finale, som en avslutning på kampen mellom godt og ondt.
Her beskrivs jo, det er jo återkomsten som det talas om her, og det beskrivs jo også hva som kommer ske med de olika grupper som finns på jorden vid den tidpunkten. Där vi just såg att de rättfärdiga levande kommer med glädje se fram emot återkomsten. De rättfärdiga döda som dött i tro på Kristus kommer att uppstå. Och tillsammans, Jesus kommer ta dem till sig till himmelen då där han är. Medan de orättfärdiga levande på jorden här, som enligt den här beskrivningen kommer förgås av Jesus härlighet. Av det ljus, eller det, vad ska man säga, den härlighet som Jesus utstrålar. Det vill säga, man har inte vant sig att vara i Jesus närvaro helt enkelt. Ungefär som vi ser när vi ser ett starkt ljus, nästan smärtar i ögonen. Bibeln beskriver att folk flyr bort ifrån återkomsten och vill inte se Jesus. Det är de levande, orättfärdiga, de som valt att inte vilja vara med Kristus. Där finns ju också kvar de orättfärdiga som är döda. Som här benämns vid återkomsten, inte särskilt, utan ligger kvar i graven. Och om då de levande rättfärdiga också förgås, så finns det nu efter återkomsten 2 grupper av människor. De orättfärdiga som alla är döda. Och de rättfärdiga som alla är i himlen nu med Jesus. Och där står vi nu efter återkomsten och fortfarande inte sett den andra uppståndelsen. För de här orättfärdiga som Jesus själv sa, det finns en uppståndelse till dom också som nu ligger i framtiden.
Ja, det vill säga det som då är viktigt att förstå nu och ställa frågan, det är vad händer då under den här tiden? För att då är tydligen då en tid hvor att Jesus har kommit tillbaka, han har hämtat alla sina med sig, de är i himlen och alla andra är i graven. Och sen kan vi förstå från det vi har läst om att det ska komma en uppståndelse någonstans till. Men vad händer här in emellan? Det är det som är frågan som vi vill se på i Bibeln. Och säga, vad har Bibeln att säga om den här tidsperiod som går in emellan?
Ja.
Och varför finns den?
Och det talas om en sån tidsperiod i Uppenbarelseboken kapitel 20. Om just i relation till de här olika uppståndelserna. Mm. Och där står det så här i Uppenbarelseboken 20 och vers 4 och 5 så läser vi. Jag såg troner och det som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit Moses märke på pannan eller handen. Så här beskrivs då de som dött som vittnen för Jesus. De som har dött i tron på Kristus. Mm. Och som Jesus sa, de kommer att uppstå vid återkomsten. Och det läser vi vidare här. I det som det står att de levde. De ska uppstå en gång. Mm. De ska uppstå. De som dött i tro på Kristus. De levde och regerade med Kristus i 1000 år. Mm. Så här kommer den här tidsperioden av 1000 år. Som de antagligen då kommer befinna sig där uppe i himmelen. Tillsammans med Jesus som det står här. Med rätt att döma. Och sen en parentes. Men de andra döda. Här talas det om dem vi ställer frågan om. De andra döda levde inte förrän de 1000 åren hade gått. Och sen står det om den här fantastiska uppståndelsen av de som dött i Kristus. Det är den första uppståndelsen. Mm. Saliga och heliga är de som har del i den första uppståndelsen. Så här beskrivs den här perioden i relation till uppståndelserna. Där den påbörjas, de här 1000 åren påbörjas med Jesu återkomst och uppståndelsen för de rättfärdiga. Men Jesus sa också, det finns en annan uppståndelse till dom. Ja, där står det. De andra döda levde inte förrän efter de 1000 åren hade gått.
Vilket vill säga att under de här 1000 åren, då lever de inte.
Precis, ja.
Riktigt. Och det är en del då av Uppenbarelsesboken kapitel 20, där vi har otroligt mycket vi kan lära oss i relation till vad det är som händer i de här begivelserna runt omkring. Och innan vi ska gå in i det, Kenneth, tänkte jag bara säga igen. Den serien som vi har gått igenom, Stridens hopp, den är ju byggt över en klassisk bok som heter Den stora striden. En bok som går igenom den kristna tidshistorie som vi har gjort här ned genom tiden och som ser på och kombinerar den med en förståelse av bibeltexten som hjälper oss med att förstå vad det är Bibeln säger, hjälper oss att dyka djupt in i bibeltexten och se ned genom historien hur den Guds folk har kämpat för att stå för Kristus och har haft ett brinnande hopp levande under en svår tid. Den boken är det möjligt att få tag på om du skriver till oss på feedback@lifestyletv.se.
Ja, och i de sista kapitlerna i boken Den stora striden så kommer vi just till det Bibeln beskriver om den fantastiska tid efter Jesus återkomst. Mm. Som vi hittar i Uppenbarelseboken kapitel 20 där som vi har läst en del ifrån. Om de 1000 åren som påbörjas med återkomsten och uppståndelsen och avslutas sen med en annan uppståndelse av de orättfärdiga enligt Bibelns beskrivning. Då.
Och egentligen så är kapitel 20 en fortsättelse från kapitel 19.
Mm. Just det.
Så när vi kommer till kapitel 19 så ser vi händelsen lika förut för Jesu ankomme och själva Jesu ankomme är väldigt gott beskrivet här. Det står i vers 13 att hans namn är Guds ord och så står det i vers 14 i kapitel 19 att Herren i himmelen följde ham på vita hästar.
Mm.
Och i vers 20 så står det om dyra, alltså antikristen som skulle gripas. Mm. Och den falske profet och de skulle ödeläggas.
Alltså precis, det var vi var i sista veckan och tittade på något av det här.
Riktigt, ja. Och här kan vi se något intressant och det är det att dessa bevegelserna, dessa politiska bevegelserna, de ska tillintetgöras vid Jesu ankomme. De får inte någon uppståndelse i en annan uppståndelse efter de 1000 år.
Precis, det är ju den bilden som vi ser i bakgrunden här från kapitel 19 som är en illustration ifrån Bibeln utav Jesu andra ankomst som i kapitel 19 är det centrala så att säga, avslutningen på konflikten och sen kommer kapitel 20 som följer då de 1000 åren efter Jesu återkomst.
Nästup, ja.
Och men låt oss se lite vidare på den då.
Ja, där är många som har sett symbolisk på de 1000 år och tänkt att ja men de representerar en period, inte nödvändigtvis 1000 år. Och så är det andra som har sett bokstavligt på det. Och från mitt synspunkt så går det ut på att nu är vi färdiga med med jordens historien på en måte. Jesus har kommet og hevdet det han vant på korset når han kom tilbake annen gang, og han er nå konge. Og når vi går inn i kapittel 20, så er det ikke det samme behovet for å operere med symbolske perioder og den slags. Så derfor tror man at de 1000 år er 1000 år. Når denne ideen om de 1000 år, at den skulle være symbolsk, den går langt tilbake. For når vi kommer til Augustins tid, rundt 400-tallet, så introduserer denne kirkefaderen ideen om at de 1000 år, eller millenniumet, det startet når man tok imot Jesus som en frelser. Så den første oppstandelsen var faktisk talt en åndelig oppstandelse, i og med at man tok imot Jesus sin frelse. Så derfor var de 1000 år, eller millenniumet, det var egentlig kirkehistorien. Da hadde Satan ikke lov til å stoppe forkynnelsen av Guds ord. Så alt ble satt på hodet etter Augustin.
Sen kan man jo si litt grann også at i relasjonen til hvor vi er, at Jesus har kommet tilbake, hans folk er i himmelen, og de andre sover i graven, at da spiller det jo egentlig ingen roll om det her er 1000 litterære år.
Nei,
eller
symbolske
år.
Det har du helt rett
i. For i relasjon til evigheten her, på det her tidspunkt, har det ingen mening. Så det er jo mer en betekning i alle fall, og at det er en period her hvor det hender noe, og så mye er klart, og hva er det hender i denne her tidsrommet? Det er jo det som er interessant å se fra teksten.
Og så er det jo også interessant at ifølge Bibelens interne kronologi, som du begynte å jobbe litt med her forleden, der står det jo at jordas historie er ca. 6000 år.
Mm.
Og når vi kommer til det siste 1000-årsperioden, så er det en slags hvileperiode for jorda.
Ja, så på det sett gir det mening.
Så gir det en viss mening, uten at vi kan si når de 6000 årene utløper. For da kunne vi jo sagt når Jesus kom igjen, og det kan vi jo ikke. Så det er ukjent for oss.
Nei, og vi vet jo ikke heller om det er 6000 prikk. Det er mer symbolsk.
Og det varierer også fra den hebraiske og den greske Bibelen av det gamle testamentet.
Mm-hmm.
Der varierer det litt. Men når vi kommer til kapittel 20 nå, i vers 1, så får vi se hva som skjer. Og jeg så en engel stige ned fra himmelen med nøkkelen til avgrunnen og en stor lenke i sin hånd. Mm. Så her har vi nærmest en sånn himmelsk politimann som har fått i oppgave å arrestere noen, eller å sette noen i varetektsfengsling, eller å kontrollere noen. For den engelen kommer ned fra himmelen, og så har han nøkkelen til avgrunnen. Avgrunnen her er et ord som man brukte når man beskrev tilstanden av jorda i 1. Mosebok kapittel 1.
Mm.
Jorden var øde og tom og alt dette her. Så det er noe som refererer tilbake til en øde jordklode, en litt kaotisk jordklode.
Og det kan man ju förstås tänka sig nu om det har gått igenom den stora nöden innan återkomsten.
Riktigt,
med jorden, och dessutom att alla levande rättfärdiga nu är i himlen med Jesus. Och alla orättfärdiga är döda, så det finns ju inga människor kvar då.
Nej, nettopp. Så människan är faktiskt talt enten i himlen eller i döden.
Ja.
Och så står det att han hade en stor länke i sin hand.
Mm.
Och den länken må brukas till någon. Den lenken skal lenke Satan, skal begrense Satans frihet. Det er det representerer her. Han grep dragen, den gamle slange som er djevelen og Satan, og bandt ham for 1000 år.
Mm.
Det vil si Satan, som hadde hatt en slik frihet, han var luftens herre, som det står i Efeserbrevet. Han var denne jordens representant fram til Jesus tok fra ham denne representasjonsretten, når Jesus døde på korset. Så Satan hadde vært en ufattelig fri person og kunne forføre og gjøre hva han ville, og fly over jordens overflate.
Mm.
Og til og med besøke himmelen når det var generalforsamlinger hvor planetene sendte sine representanter.
Ja, så som jeg ser Jobsbok,
i Jobsbok, ja. Så her er han nå blitt grepet. Han har blitt bundet for 1000 år. Han kan ikke friste noen mennesker lenger, for det er ingen mennesker i hans nærhet.
Mm.
Vers 3. Og han ble og kastet ham i avgrunnen, det vil si i dette øde, denne forlatte planeten på mange måter. Mm. Her ble han kastet. Kastet ham i avgrunnen, lukket til og satte seil over ham, for at han ikke lenger skulle forføre folkeslagene, ikke før de 1000 år var til ende. Deretter skal han slippes løs en kort tid. Så her ser vi Satan og hans demoner, må vi anta, her i denne verden. Tom for mennesker, byene ligger i ruin, en forferdelig øde og destruktiv planet på mange måter. Det er ikke noe å kose seg over. Og det, hvorfor skjer dette? Jo, denne planeten har hvile i 1000 år, for det har vært veldig mye aktivitet i 6000 år. Og Satan har forårsaket all lidelsen og nøden og elendigheten i denne verden. Ved at mennesker samarbeider med han da, selvfølgelig. Vi må ikke bare gi all skyld til Satan, for mennesker har også en skyld i denne saken. Og nå får Satan være der i 1000 år i denne verden, og så ser resultatet av alt det gale han har gjort. Gjett om han går i seg selv og tenker over mange ting.
Det er jo egentlig en større, om man skal si, straff på noe sett enn ideen om at noen skulle brenne i det i helvete. For ja. her ser du resultatet av dine handlinger, av alt hva som har hendt, og du har forårsaket at det hele det har blitt omkullkastet. Ja. Det som han skulle ha satt opp som sin trone på jorden og har regeret, alt er jo omkullkastet.
Og så vil noen si, ja, men kunne ikke Gud gi han en sjanse? Kunne ikke Gud gi de ubotferdige en sjanse? Vi ser jo det ganske snart nå, at selv om man får en ny sjanse, så går man i et nytt opprør mot Gud. Når de ugudelige står opp ifra de døde i den andre oppstandelsen, så er de ikke omvendt å angre sine synder, men de er like opprørske. Slik at Gud får bevist gjennom dette at det ville være livsfarlig å ta noen mennesker til himmelen som bare er umulig å reformere, som er ubotferdige.
Som har tatt et valg.
Som har tatt et valg, ja. Og det gjelder jo Satan i særdeleshet da. Vers 4, jeg så troner og de satte seg på dem, og det ble gitt dem makt til å holde dom. Så altså, Guds folk skulle holde dom sammen med Jesus gjennom disse 1000 år. Og jeg så deres sjeler som var blitt halshogd for Jesu vitnesbyrds skyld og for Guds ords skyld, og de som ikke hadde tilbedt dyret eller dets bilde, og som ikke hadde tatt merket på sin panne eller hånd, og de ble levende og hersket sammen med Kristus i 1000 år. Og det er herifra man har dette her feilslåtte ordet 1000-årsrike. Det ordet står ikke noe sted, men det står her at de skal herske sammen med Kristus. Ikke nødvendigvis i denne verden, men oppe i himmelen skal de herske sammen med Kristus i 1000 år. Og hva skal de gjøre? Jo, der er jo en veldig grei tekst på noe de skal gjøre i alle fall, og det er 1. Korintierne, kapittel 6. Og der står noe av aktiviteten.
Ok.
1. Korintierne, kapittel 6. Så står det her i vers 1, 2 og 3. Våger noen av dere, når han har sak mot sin neste, å få saken pådømt av de urettferdige, ikke av de hellige? Eller vet dere ikke at de hellige skal dømme verden? Altså, ingen hellige har vært med å dømme verden opp til dette punkt. Og frem til Jesus kommer igjen, så blir ikke de hellige involvert i å dømme verden. Men gjennom de 1000 år, så skal man sitte sammen med Jesus, og så skal man kollektivt være med på å dømme verden. Og hvis nå verden skal dømmes av dere, er dere da uverdige til å dømme i de minste saker? Vet dere ikke at vi skal dømme engler? Hvor meget mer da i saker som angår dette liv? Så hvis engler har jo ingen mennesker vært med på å dømme i dette livet, før Jesus kommer igjen en annen gang. Men gjennom de 1000 år, så vil menneskene være engasjert sammen med Jesus i å dømme englene. Og det er jo helt utrolig egentlig. Men Bibelen sier det, og da må vi bare forholde oss til det, som vi må ta alle ting som Bibelen sier.
Ja. Og det er det som i kapittel 20 og vers 4 i Uppenbarelseboken sier tydeligt, om troner som blir framsatta där de rättfärdiga sitter, de som sitter där har rätt att döma.
Ja.
Så det är en typ av dom som kommer ske i himmelen under de här 1000 åren.
Ja. Så etter den undersøkende dom fra 1844 til Jesu ankomme, det er den første store dommen, og så har vi den neste store dommen som er gjennom de tusen år.
Just det.
Ja. Og så står det i vers 5, men de andre døde ble ikke levende før de tusen år var gått, og det er en parentes der, og det er noe som alle anerkjenner, ellers så ville det blitt en gigantisk selvmotsigelse, for det er ikke om de det snakkes i vers 4 om de som skal ha del i den andre oppstandelsen. Dette er den første oppstandelse. Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse. Og det sier jo Johannes, og det sier Daniel, og det sier mange andre. Mm. Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse. Over dem har den annen død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester og regjere med ham i tusen år. Mm. Så da får de overlevert udødeligheten som en gave.
For å si, som vi ser i Korinthiabrevet, at du skal bli forendret i et øyeblikk for udødelighetens
håp. Og man får, den første oppstandelsen, så får Guds folk del i det som vi kaller hellig kjød. Det vil si det legeme som Jesus hadde etter sin oppstandelse. Og det er i motsetning til det syndige kjødet som alle mennesker er i her i denne verden. Mm. Så det er en annen type legeme menneskene, de frelste, får etter oppstandelsen. Vers 7. Og når de tusen år er til ende, skal Satan løses fra sitt fengsel. Mm. Det vil si, det fengsel han er i, det er et sted hvor ikke han kan kommunisere med mennesker. Et sted hvor han er faktisk talt forhindret fra å friste mennesker. Men dette fengselet, det skal han løses fra. Og det er mot slutten av de tusen år. Og han skal gå ut og forføre folkeslagen ved jordens fire hjørner, Gog og Magog, for å samle dem til strid, og tallet på dem er som havets sand. Så her ser vi at de ugudelige nå har stått opp ifra de døde, og det er ved Guds kraft, for Satan har ikke kraft til å reise mennesker opp ifra de døde. Det er ikke Gud som har den kraften. Og Gud har reist dem opp. Satan har fått noen han kan forføre, noen han kan samarbeide med, noen han kan skjule seg bak i krigen mot Gud, som vedvarer.
Ja, just det. Ja. Og vi ser der også i vers 9 at det her er de orättfärdiga, för här försöker de med våld inta Guds rike.
Riktigt, ja.
Och så även om det inte står uppståndelse specifikt, det är ju klart från texten att vi läste tidigare hur den i vers 5 att de andra döda inte levde förrän de tusen år har gått, så lever de plötsligt igen. Och här då finner vi ju vers 8 att plötsligt så finns det folk på jorden. Ja. Så det är ju klart från texten att en uppståndelse har funnits ställ.
Det er opplagt, ifølge vers 5 så står det at de andre døde skulle vekkes opp mot slutten av de tusen år. Ja. Så det har du rett i. Vers 9. Og de drog opp over den hvide jord og omringet de helliges leir og den elskede stad. Og fra det så kan vi også konkludere med at på dette tidspunkt så har Guds stad, det nye Jerusalem, sunket seg ned fra himmelen og plassert seg på jorda. Mm. Ja. Og mot slutten av de tusen år. Mm. Det nye Jerusalem har vært i himmelen inntil dette øyeblikk, men nå er det altså plantet her på denne jorden.
Det er det Jesus sier i Johannes 14, at det, jeg går i min faders hus finnes mange rum.
Ja.
Det finnes den staden der oppe som han forbereder rum for oss i.
Nettopp.
Og der oppkommer Guds folk til den helige staden, det som kalles for det andlige Jerusalem, eller Guds stad, som här tydligen kommit ner på jorden, och de orättfärdiga försöker inta det.
Så denna planeten som har varit den mörkaste fläcken i hela universum i många tusen år nu, denna planeten ska bli huvudsäte för Guds bolig. Mm. Här ska Gud bo. Denna planeten ska en dag faktiskt talt bli centrum i universum, och alla världar ska cirkla runt denna planeten för att Gud bor här sammen med sitt folk.
Just.
Det är ju en vidunderlig tanke.
Så det du säger här, att det här är egentligen, om man ska säga det du kallar den andra chansen, att här missbrukar de den, om man ska säga. Ja, de samlas igen i uppror och går in mot staden. Det händer led någonting av det som har hänt.
Även om Bibeln beskriver att det är inte en andra chans på så sätt att de kan omvända sig. Ja. För Bibeln säger tydligt att ingen omvänder sig. Domen är avgjord vid Jesu återkomst.
Men det visar klart också att ingen har gjort det.
Just det.
Så det visar att folk har verkligen valt.
Ja, man kommer upp med den karaktären man gick i graven med. Och de drog upp över den vida jord och omringet de helliges leir och den älskade stad, men ild falt ned från himmelen och förtärte dem. Så här ser vi Guds dom, det som Bibeln kallar för helvete. Och då är det sker att de ugudliga ska straffas. Nu är det så att Gud är nådig och barmhärtig och god. Det är många människor i denna världen som har lidd nok bare ved å leve i denne verden, og leve i et liv med tyranni rundt seg. Og vi vet hvor mye vondt det som skjer i denne verden. Selvfølgelig så vil ikke Gud legge på disse ynkelige menneskene som har opplevd så mye vondt i denne verden, nye lidelser. Så Gud har helt sikkert sin måte å dømme rettferdig på her. Så de som virkelig går imot byen, de som fortsatt forherder sitt hjerte, det er nok de groveste syndere i denne verden. Jeg tror det vil være mange milliarder selvfølgelig, men det vil være de som fortjener å være der ifølge Guds målestokk.
Og da begynner det altså å falle eld ned fra himmelen på det her tidspunktet, og da ser vi jo nesten for oss illustrasjonen og det som vi ser i Sodom og Gomorra som Bibelen beskriver, hvor eld falt ned fra himmelen og forstørret og fortæret det.
Ja.
Eller i Noas fall, där det var vatten som föll ner på jorden för att, och som senare fyllde hela jorden också, i också en straffdom, en konsekvens av människors synd. Här ser vi den här elden som faller ner på jorden och det bildas, precis som i Noas fall med vatten, här istället en eldsjö på hela jorden.
Och
det som det står i vers 10 där.
Det är intressant ifrån astronomin, något som de inte kunde veta på Johannes tid, det er det når du kikker nærmere på sola, så er det en gigantisk ildsjø hele solen.
Just det.
Ja, en enorm ildsjø, så det er ingen problem for Gud å få til en slik ildsjø hvis han har lyst.
Mm-hmm.
Vers 10, og djevelen som forførte dem ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyr og den falske profet var, og de skal pines dag og natt i all evighet. Og her kommer vi jo igjen på dette uttrykket aion, aion. Det er det greske ordet for tidsrom, men også for evighet. Men her så betyr det at de skal pines dag og natt i en periode. Det behøver ikke å bety for all evighet. Det er noe som man legger inn i betydningen av ordet aion, som man egentlig ikke har lov til å legge inn.
Nei, og gjemfører man det med bredden i Bibelen, ja, då förstår man ju i sammanhang att det inte är det som kan minnas heller i relation till vad Bibeln annars beskriver.
Riktigt, ja.
Nej, vi fortsätter ju läsa sen att Jerusalem, himmelska Jerusalem, med alla rättfärdiga, alla frälsta som varit med Jesus i himmelen i 1000 år och varit med i domen och förstått vad som ska ske med de orättfärdiga, den har nu kommit till jorden. Och på jorden så uträttas då det här konsekvenserna för synd, där Gud tar bort all ondska, all synd för evigt på jorden. Men sen står det ju att jorden kommer inte för alltid brinna och brinna och brinna och brinna, utan jorden kommer skapas på nytt.
Ja.
En ny himmel, en ny jord.
Riktigt, alltså det är som är på motbeviset det. Ja.
Där ser vi det tydligt.
Riktigt, precis. Det är ett väldigt gott poäng, för det att vi vet att jorden ska omformas till ett paradis, och det ska inte vara någon sån ett evig brennende helvete her.
Det hadde kanskje vært interessant innan vi går litt videre i å se på det som resten av kapitlet beskriver i den her dommen, og bare se litt grann på de her oppstandelsene som vi nå har pratet om. Vi har en liten illustrasjon her på skjermen som forsøker å gi en liten skits av oppstandelsen. Dels så har skitsen delt opp, om man skal si, i himlen her oppe, jorden, den vita strecket, och så graven här nere i botten av bilden. Och
sen, så det vita strecket skulle då bli en tid?
Det är liksom en tidslinje som också representerar jorden. Och sen är det frågan om, vad är jag i relation till jorden? Är jag över jorden i himlen? eller är jag under jorden i graven, om man säger, ned genom titeln, det är sant. Och då har du så tre färgade kurvor här som försöker beskriva tre olika grupper. Den ena är den blå och det är Jesus själva. Och sen har vi den gula som är de rättfärdiga, Jesus, alltså Guds folk. Och så har vi de orättfärdiga i rött. Och då kan vi följa Dan, om du får försöka att ta oss igenom den här kurvan då med starten med Jesus.
Då ska vi se, och då läser jag då ut att här är evigheten med evighetstecknet, det vill säga Jesus har existerat i evighet som Bibeln beskriver. Han är skaparen, genom honom har allt blivit till. J1 tyder på Jesus första ankomst. Jesus kom från himmelen och steg ner och blev en människa som du och jag. Han kom ner till jorden, från himmelen till jorden. Och som vi ser här, så under hans tid på jorden så gick han också ner i graven. Bibeln skriver att han lades i graven, han dog, han gav sitt liv för alla människor. Och han låg där i tre dagar, men som ni ser på den blåa linjen, han uppstod också på den tredje dagen. Och han stannade inte på jorden, han stannade inte i graven, utan han uppstod för att gå upp i himmelen igen. Och verka som vår överste präst i himmelen. Nu, Bibeln beskriver att efter det så har de rättfärdiga kanske dött här. Här har rättfärdiga levt under tiden och de har dött, lagts i graven.
Och det kunde de ju ha gjort innan också för den
sakens skull.
Men ned genom tiden här så dör de och går i graven.
Precis, och de ligger i graven tills dess att här som vi ser Jesus kommer igen. Jesus kommer igen ner för att hämta dem till sig som har valt att tro på honom. Och har man dött enligt den gula linjen här som är de rättfärdiga i tro på Kristus, så läser vi i Bibeln som vi just sett från texter här att det finns en uppståndelse vid Jesus andra ankomst, alltså J2 här. En uppståndelse där tillsammans med de gula här, de rättfärdiga som lever fortfarande när Jesus kommer en andra gång. Så tillsammans, så säger första Thessalonikerbrevet, så kommer de som har dött i Kristus uppstå tillsammans med oss som lever vid Jesu återkomst, och tillsammans, som det uttrycks i Bibeln, möta honom i rymden eller i himlen där han kommer med alla änglar och Guds härlighet. Också som vi har läst, så kommer de rättfärdiga som kanske dött i historien innan återkomsten, de orättfärdiga, förlåt, de röda här, de orättfärdiga kommer enligt Bibeln ligga kvar i döden vid återkomsten. Det står inget om en uppståndelse för den stora majoriteten av de orättfärdiga, utan de ligger kvar i
graven. Till och med så får de sällskap av de som har levt orättfärdigt på jorden som dör vid hans ankomst.
Det blir den röda här då, som du beskriver, att de står inte ut med Jesus härlighet. De förtärs av, som Bibeln beskriver, hur Jesus är, ögonen är som en brinnande eld och så vidare. De vill inte vara med honom. De dör. Och ligger då, här är de 1000 åren efter Jesus första, andra ankomst, de 1000 åren, så ligger de orättfärdiga i graven och de rättfärdiga tillsammans med Jesus i himmelen, där då Bibeln säger de dömer i himmelen. Det vill säga, de går igenom de orättfärdigas konsekvenser som ska ske.
Och det är det vi ska se på i efterhand. Ja.
Snart, ja, precis. Men Bibeln beskriver också att det himmelska Jerusalem, Guds älskade stad, kommer komma ner till jorden en gång. Efter de 1000 åren, då de orättfärdiga i det röda uppstår,
så Jesus, så, om jag ska säga, tredje kommer på ett sätt, i alla fall till jorden.
Så kan man beskriva det, precis. Och då kommer de rättfärdiga i den himmelska Jerusalem till jorden tillsammans med Jesus. Och här så ska det skapas en ny himmel, en ny jord. Där rättfärdigheten bor, som vi snart läser. Och där i så sker den slutliga förintelsen av orättfärdighet, av synd, av ondska, som enligt den här aldrig mer kommer existera i den röda markeringen som tar slut där, medan rättfärdighet fortsätter att leva för evigt. Bibeln beskriver att den här slutgiltiga förintelsen av synd, av orättfärdighet, sker genom det som kallas för helvetets eld. Där eld regnar från himmelen och förtär hela jorden och all makter, all mänsklig auktoritet som har stått i konflikt mot Gud. Konflikt emot rättfärdighet. Här äntligen så gör Gud slut på all sjukdom, all lidande, alla problem, alla svårigheter och splittringar som sker mellan oss som människor. Allt sårande, alla tårar kommer torka sig en dag. Här tar det slut, den stora strid som vi har genomgått här på planeten jorden.
Så en liten illustration som ger oss en kanske en liten överblick och bild på de olika uppståndelserna som vi ser här, alltså den första uppståndelsen med de rättfärdiga som kommer upp, de orättfärdiga som ligger kvar i graven för att sen få en uppståndelse när Jesus kommer tillbaka med de frälsta i Jerusalem och vart det blir den sista utövande domen.
Och det är där Johannes beskriver, det finns en vissa uppstår till dom, men vissa uppstår vid Jesu första ankomst till liv.
Riktigt. Så en liten bild som kanske hjälper oss. Men om vi går tillbaka då till just texten här för att se på igen vad det är som händer under de här 1000 år i himlen.
Ja.
Den här domen som Dan pratar om. Ja. För att beskriva, låt oss gå igenom de här texterna här i den tid som vi har klar för att se lite grann vad det är som händer.
Ja, kapitel 20 i Johannes uppenbaring, vers 11. Jag såg en stor vit trone och han som satt på den. For hans åsyn vekk jorden og himmelen bort, og det ble ikke funnet sted for dem. Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker ble åpnet. Vi har lest om bøker som har blitt åpnet i Daniels bok. Mm. Retten ble satt, bøker ble åpnet, og så videre.
Mm-hmm.
Så her har vi en domscene, og så står det videre, og en annen bok ble åpnet som er livets bok. De døde ble dømt efter det som var skrevet i bøkene etter sine gjerninger. Så det er en individuell dom her. For noen har mange røde anmerkninger i disse bøkene, mens andre ikke har så mange røde. Så alle blir dømt efter sine gjerninger etter det som står skrevet i bøkene.
Just det.
Gud vet hvor mange hårstrå hver enkelt i denne verden har på sitt hode. Han vet også alle urene tanker, alle synder, alt det gale menneskene har gjort.
Og nå står det her at de døde skal stå framfor tronen. Og hvordan passer det med det vi har sett? Det er ikke sånn at plutselig så kommer de opp av dødsriket, opp av graven og skal stå der fysisk. Og det er kanskje det som indikeres også med at de døde skal stå. Det er symbolsk at de dømes, men det er ikke at de fysisk er i himmelen til stede i dommen.
Alltså de som redan är i himlen vid den här tidpunkten, de som verkligen är där, är ju de rättfärdiga.
Mm.
Deras böcker öppnades ju under den undersökande domen. Men här så beskrivs det som de döda som ska, vars böcker, vars representation, vars register kommer öppnas och stå på så sätt inför domen här och dömas. Så det är, och
vi är ju på jorden här.
Precis.
I denna scenen.
Precis.
Så det är denna domscenen. Och så står det i vers 13. Havet gav tillbaka de döde som var i det. Och döden och dödsriket gav fra sig de döde som var i dem. Och de blev dömt var efter sina gärningar. Och det här jag menar att hvis människor har levt ett liv i lidelse i denne verden. Du kan tenke deg på små barn som sulter, og det er mange mennesker som på ulykkelig vis og helt ufrivillig har havnet inn i forferdelige dilemmaer, og de er heller ikke skikket for å komme til himmelen, for de har liksom ikke opplevd det, men samtidig så kan man ikke straffe disse menneskene. Disse menneskene har Gud sin egen måte å ta seg hånd om. Han er rettferdig, og det er jeg veldig glad for, at vi har en kjærlig og en fullkommen rettferdig dommer vi skal stå fremfor.
Og sen er det vel noe i det her også en forståelse av at de som har privilegiet å komme til himlen sammen med Jesus, som har vært trogne mot honom, og i det de står og tittar rundt omkring, så kan det jo være at jeg i mitt menneskelige set, og som jeg har haft set, undres på, ja men, varför är det sån och sån med? Jag kommer ju ihåg från kyrkan när den kom där i veckan. Varför finns den personen inte här? Och då får jag en möjlighet, om man ska säga på något sätt, under den här titeln och förstå Guds rättfärdighet.
Riktigt,
förstå hurdan att det var kanske saker som jag inte kände till i personens liv. Som när böckerna öppnas att jag säger, jaha, det var något här som någon levde i ett annat liv, ett doppelliv kanske.
Och så tror jag ju också att i 1000 år en slags en forberedelse for resten av evigheten, at Gud vil kanskje informere de frelste om himmelens prosesser, og det er veldig mange ting å lære ved at man blir et Guds barn som er frelst i et nytt legeme og hele pakka. Vers 14 og vers 15, og døden og dødsriket ble kastet i ildsjøen. Ildsjøen er det stedet som fortærer alt som blir kastet der. Det er det som er hele poenget med ildsjøen. Ellers så kunne man bruke et annet symbol, men det representerer det som sluker, det som ødelegger, det som tilintetgjør, alt det de kommer i kontakt med. Det er det som er hele pointet med å bruke dette sterke, sterke symbolet. Og døden og dødsriket ble kastet i ildsjøen, så det skal ikke være noe mer død, det skal ikke være noe mer dødsrike. Alt er borte vekk. Dette er den annen død, ildsjøen, det vil si tilintetgjørelsens død. Og hvis noen ikke ble funnet innskrevet i livets bok, ble han kastet i ildsjøen. Og da har Gud fått gjort slutt på all synd, elendighet, og så har han bevart rettferdighet og det gode, og så blir det en ny start på hele universet, en ren start på hele universet.
Som beskrivs där på ett liknande sätt som vi just läste i kapitel 21, vers 1-5 där det står: jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himmelen och den första jorden hade försvunnit och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, nya Jerusalem, komma ner från himmelen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Här så beskrivs samma händelser som har hänt, men fokus här är inte att beskriva de sista tidernas händelser, men här kommer fokus på vad som sker därefter. Och det läser vi i vers 3, 4, 5. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg, och ingen gråt, och ingen plåga, till det som förr var borta. Han som satt på tronen sa: se, jag gör allting nytt. Och han sa: skriv, till dessa ord är trovärdiga och sanna.
Amen.
Här ser vi den fantastiska avslutningen. Ja. Det finns ingen plåga som kommer att existera i evigheter. Plågan är slut, gråt är slut, allt är slut. Det enda som finns kvar på vår planet och i universum är rättfärdighet. Här ska rättfärdigheten bo. Guds evighet är det man kan uttrycka som med ordet paradiset. Här är himlen, här är paradiset, här är den nya värld som står till, som är förberedd för alla de som vill att följa Gud och vilja vara tillsammans med honom i evighet.
Och det är ju intressant, vi har en sista skits här som visar lite grann hela det här scenariet, som illustrerar hur den att vi har sett på en undersökande dom efter 1844 tidligare. Vi har sett på sista gången hur Jesus, han står upp när det här är färdigt. Han går ut av helgedomen. Det kommer att bli en stor nöd och en kris i världen omkring oss, som leder upp till Jesu återkomst, var att han kommer för att hämta sitt folk. Den första uppståndelsen, de orättfärdigas dom under de 1000 år, som leder vidare till den andra uppståndelsen och syndens förintelse. Och sen är vi framme vid den nya jorden som du har läst om. Så någon liten beskrivelse eller illustration om tiden och något av det som ligger framför oss, så som Bibeln beskriver det.
Och Bibeln lyfter ju fram de här sakerna just för att visa vem Gud är. Och det fantastiska här ser vi att Gud i den undersökande domen väljer att för hela universum öppna sina domsbeslut, gå igenom register för att visa att när Gud dömer, när Gud kommer tillbaka för att hämta syndare som har omvänt sig och i Jesu kraft levt ett nytt liv och vill vara i evigheten med honom. När Gud kommer tillbaka för att hämta dem, så jublar hela universum och alla änglar och säger: vad Gud gör är rätt. Han kan göra det här, han får göra det här. Men sen kommer de 1000 åren som följer med exakt samma fråga. För vi som är där vet ju inte och förstår inte varför de orättfärdiga, vi kan inte förstå fullt och helt hur alla dilemman som Gud har behövt hantera, alla specifika fall och svåra situationer som Gud har behövt gå in och säga: tyvärr, du har valt bort mig. Och det går vi igenom i de 1000 åren där jag ser en fantastisk bild av en Gud som inte är som många av våra föräldrar är ibland, som säger: Dan, så här blir det, för jag säger så. Nej, Bibelns Gud är en Gud som vill förklara varför han gör någonting. Han öppnar alla böcker och säger: det här är därför jag inte kan rädda den personen.
Man kan ju säga på något sätt: vi får vara revisorna.
Precis.
Båda de här 1000 år som får lov att gå igenom allt vad Gud har gjort och säga: jaha, jag finner inget fel i det. det är rättfärdigt det du har gjort.
Och i slutändan är det vårt val. Mm. Vårt val, och Gud visar för hela universum att han är en Gud som respekterar den fria viljan, samvetsfrihet. Ja. Guds kärlek är det som råder som princip i hela universum. Mm. Och här tar det slut med Gud och Jesus Kristus som segrare i den stora striden.
Amen. Han har blivit vindikerad. Ja. Och därefter är det att vi har möjligheten för att se att Jesus kan återskapa jorden till en ny värld, till en himmel som vi förstår den. Mm. Och jag gillar beskrivelsen som den är i Jesajas bok kapitel 65 och vers 17 och till slutet i vers 25. En beskrivning av himlen som vi finner den flera ställen i Bibeln som är så verklig. Himlen är inte bara något där vi ska sitta på en moln och göra ingenting. Men här beskrivs himlen som ett verkligt ställe, ett ställe där vi får bo, vi får bygga, vi får plantera, vi får äta, vi får leva med djur och människor omkring oss. Allt i ett samspel av frid och glädje. Ett ställe där du och jag kan önska oss fram emot, längtas efter och se fram till en evighet, en verklighet som övergår allt vad vi kan föreställa oss. Tack för att du har varit med oss på Stridens rum. Nästa vecka har vi ett avslutande program där vi försöker dra ihop allt vad vi har pratat om i en konklusion och sammanslutning. Missa inte nästa vecka på Stridens rum.